Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
Och man kan ju också prata jättemycket utifrån bilderböcker. Alltså titta på bilder tillsammans och titta vad han ser arg ut. Så hur ser du ut när du blir arg?
I detta avsnitt gästar barnpsykologen och författaren Rejane Angan podden. Hon har precis släppt ytterligare en bok om det viktiga ämnet barn och känslor som heter Prata känslor med barn. Vi pratade bland annat om varför det är viktigt att prata känslor med barn, hur man kan hantera barns känsloutbrott och hur man kan hantera sina egna känslor i föräldraskapet. Jag tog med mig massor av bra insikter från det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att du kommer känna samma efter att du har lyssnat. Här kommer avsnittet. Hej Rejane!
Hej!
Hej! Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Hur mår du?
Härligt. Ja, men jag mår bra. Jag är lite ledsen över att det blivit vinter igen, men that's life.
That's life, precis. Det är ju februari liksom i ett nötskal, men jag tänker att det kanske kommer att regna bort ganska snart också.
Jag är sugen på våren.
Ja, jag med.
Ja, men jättekul att du är här. Jag har verkligen längtat efter avsnittet. Senast i morse när jag stod och brottades med min dotter Bonnie, när hon skulle ha på sig badpuffarna till förskolan. Jag bara kände, hur ska jag prata henne ur det här? Men du är ju barnpsykolog och du är författare av flera böcker. Vill du berätta någonting mer om dig?
Ja, vad kan vara av intresse? Ja. Jag är psykolog sedan 2009 och har jobbat inom barnpsykiatrin, alltså BUP här i Stockholm länge. Och så har jag jobbat inom skola och nu jobbar jag deltid på något som heter medicinsk psykologi på Karolinska sjukhuset. Och min största erfarenhet skulle jag säga är liksom att jag jobbar med fysiskt sjuka barn och ungdomar och deras familjer. Och främst barncancerpatienter egentligen så. Nej, men jag började skriva böcker för att jag saknade att ha någonting att hänvisa mina patienter till. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ge för information till de här barnen i mellanstadieåldern började med. Att det kanske gick 2-3 veckor mellan att vi sågs på BUP och så tänkte jag, men jag vill ju att de ska komma ihåg vad vi har pratat om nu här, om ångest eller sömnproblem. Men det fanns inte något material som var riktat till den åldersgruppen. Så då började jag skriva lite sådär Word-dokument med hemska såna här clipart-bilder för att muntra upp det lite liksom. Och sen på lite olika vägar så fick jag kontakt med ett förlag, B. Wahlströms, som tände till på idén. Och för att vi konstaterade att det finns inte liksom någon sån här bok för barn i den åldern.
Vad handlingskraftigt ändå att du såg behovet och sen bara körde du igång.
Ja,
med Word-dokument och alltihopa.
Ja, men precis. Men det hjälpte ju mig jättemycket i mitt jobb. Att det, jag menar, att träffa en psykolog är ju jättebra tycker jag, men det är ju liksom, det är ju på något sätt en liten, det är en timme kanske varannan, var tredje vecka lycka om man har tur. Och sen pågår ju livet liksom utanför det där samtalsrummet. Och då behöver man ju ha någonting som kan påminna lite grann om vad det var man pratade om. Och olika knep som kan göra vissa saker lättare och sådär. Så det är ju egentligen där liksom det stora jobbet händer. Så man försöker ju underlätta på alla sätt för barn och föräldrarna och så.
Ja, man vet ju själv ibland när man har varit hos läkaren och så kommer man därifrån och bara, vänta nu, vad sa de?
Exakt så, ja.
Det är skönt att kunna ha någonting att kolla på, ja. Kan jag tänka mig.
Ja, men så är det ju verkligen liksom. Det är ju inte konstigt, för man kan ju också vara, det kan ju vara otroligt liksom, anspänt att sitta med en person som man inte känner, och så ska man liksom sitta och berätta om de svåraste sakerna man har i livet. Och så kommer man därifrån och är helt liksom urladdad och så bara, just det, vad sa hon att vi skulle göra?
Men din senaste bok kom ju ut alldeles nyss, Prata känslor med barn. Varför tror du att det här är så viktigt för oss vuxna? Eller varför är det så svårt ibland med barnkänslor för oss att hantera det?
Jag tror att vi är så väldigt måna om att göra rätt. Att man verkligen inte vill att det ska bli fel. Och då kan man bli ganska osäker. Men det kan också vara att man kanske inte är så osäker så, men att man känner att man behöver lite guidning i hur man ska göra. Så tänker jag också att det handlar lite grann om en generationsfråga, för på något sätt, jag är född 80 och jag kan ju inte riktigt komma ihåg att vi, jag vet inte ens om vi hade någon skolkurator liksom, i grundskolan. Så, alltså, det har hänt en stor förändring i liksom hela samhället med det här med att uppmärksamma liksom psykisk hälsa och ohälsa och så här, att det är viktigt att prata om mående och sånt. Det har ändå liksom, ja, men det har skett en stor förändring till det bättre tycker jag. Men då tänker jag också att många som är föräldrar nu kanske själva liksom inte heller har så mycket egen erfarenhet av så här, men hur pratade jag om känslor när jag var liten? Minns inte riktigt så.
Man har egen referens. Så.
Nej, precis. Även om man är yngre än vad jag är. Men jag tänker att ändå, jag tycker att det har skett en stor förändring i samhället bara kanske de senaste 10-15 åren. Så i hur öppen man är för att också förstå att barn mår inte dåligt av att prata om känslor. De mår bra av det. Så jag tror att det finns ett ökat behov också.
Jag pratade med min mamma igår faktiskt om att du skulle komma hit. Och så sa hon det, att hon trodde att man uppmärksammar det här mycket mer idag. Mm. Just det här med barnkänslor, hur viktigt det är att de ska få prata om sina känslor och uttrycka dem. Mm. Att man pratar inte om det på samma sätt på hennes tid.
Nej, precis.
Så det har nog skett en stor förändring.
Ja, och det är ju bara att se som en sån här grej som barnkonventionen. Att den precis så nyligen har blivit lag i Sverige, fast den har funnits väldigt länge. Att det har hänt stora förändringar i hur vi också ser på barn och barns delaktighet och deras rätt att uttrycka sig och så.
Hur viktigt är det att barn ska få uttrycka sina känslor och att någon tar emot dem?
Ja, men super mega viktigt. Det finns en massa forskning som visar att barn som kan prata om sina känslor och tankar och det som händer, det blir liksom en skyddsfaktor både för hur man löser en eventuellt jobbig situation här och nu. Kan man prata om något jobbigt så kan man också lättare hitta lösningar på det. Men man ser också i forskning när man har följt barn som har vuxit upp att det är även en skyddsfaktor upp i tonåren och även i vuxen ålder. Att har man liksom den förmågan och den vanan att prata om de här sakerna, så är det någonting som följer med en. Och särskilt när man har erfarenhet av att det har bemötts på ett bra sätt av vuxna, som du sa, att någon har mött upp det och tagit hand om det. Då lär man sig liksom att man som barn så behöver man ju inte lösa några jobbiga saker på egen hand. Det ska man ju inte göra, utan det är ju vuxenvärlden som ska hjälpa till. Det blir väldigt mycket lättare om man hittar ett sätt att räcka upp handen lite och säga så här, hallå, jag mår inte så bra just nu. Och sen så är det ju såklart vi vuxna som måste hjälpa till och liksom gräva vidare i det där och så.
Ja, för bemöter man inte på rätt sätt så kanske barnet slutar göra det, antar jag.
Ja, så kan det ju vara.
Eller att det leder till liksom något slags traumaaktigt.
Men där vill jag verkligen understryka, apropå det här som vi pratade om, att föräldrar kan vara så osäkra. Ja. Det här med att man som förälder kan tänka att det är så lätt att man gör fel. Även vi vuxna har dåliga dagar där vi inte har något tålamod. Vi orkar inte vara pedagogiska. Vi snäser till våra barn. Och det är okej, för så är det. Så är livet och så funkar det. Vi kan inte vara...
Man har inte förstört sitt barn.
Nej,
som morgon som jag hade i morse.
Nej, absolut inte. För att, liksom att traumatisera ett barn så ska det ju till så otroligt mycket mer under en lång tid. Och då handlar det ju om liksom en försummelse som är på en helt annan nivå. Så att jag vill verkligen liksom lyfta det också, att som förälder att vara lite snäll mot sig själv och inte tänka att det går att göra saker perfekt, för att det skulle vara, jag skulle bli väldigt skeptisk. Som barnpsykolog, om jag träffade en familj där föräldrarna sa nej, men jag har nog aldrig snäsat mig på nej, och barnen sitter där och tänker nej, jag har nog, mamma har nog aldrig varit irriterad på mig. Då skulle jag bli jätteskeptisk och undra vad är det som pågår liksom? För det hör till livet.
Det är väl också en del i att uttrycka känslor, tänker jag, att man också så här, man kan bli arg i stunden sätta och sådär, men det viktigaste kanske är att man då pratar om det efteråt också. Exakt. Tänker jag som förälder, att man också förklarar, nu blir mamma arg för det här. Och att man liksom inte är, man är inte perfekt. Eller det vill man ju berätta för barnet också, att man är inte perfekt. Nej. Alltid.
Så, och hur man löser det, att man själv som vuxen kan be om ursäkt, det lär sig barn jättemycket av. Det finns en barnpsykolog som heter Malin Bergström, som är verkligen en av mina idoler liksom. Och hon sa i någon intervju någon gång att det absolut värsta som kan hända barn, det är att ha perfekta föräldrar. För att barn lär sig liksom ingenting av det. Utan barn behöver liksom både kärlek och värme, och att det blir lite konflikter, och så lär man sig av det och så. För att det är så livet är.
Det är kloka ord. Mm. Man måste ju lära barnen livets resa på något sätt.
Ja, precis.
Ja, men jag frågade ju mina följare om de hade lite frågor till dig. Mm. Och det kom massor. Och jag tror att det som många brottas med är det här med känsloutbrott hos barn. Som börjar kanske som tidigast runt 1,5 kanske, och sen så kan det ju fortsätta länge, antar jag, upp i åldrarna. Nu har jag ju bara en 2-åring. Det är min referensram. Men vi brottas ju mycket med just känsloutbrott. Att hon inte får ta någonting hon vill, eller inte äta någonting hon vill, eller göra någonting hon vill. Då blir det ju lätt ett utbrott. Hur ska man tänka där? Hur hanterar man ett vredesutbrott på bästa sätt?
Jag tänker att det är ju precis som vi pratade om, att vredesutbrott och känsloutbrott ingår ju också i liksom livet och i det normala, i den vanliga utvecklingen. Att det är ju så barn lär sig. Och att egentligen så har ju även bebisar har ju känsloutbrott, fast det är på ett annat sätt. Jag tänker att när bebisar skriker och så signalerar ju de att det är någonting som inte är riktigt bra. Och där bemöter ju vi vuxna det liksom på ett visst sätt. Men sen är det ju det här med när de blir lite större. Man kan inte bara ta dem under armen alltid och gå iväg. De kanske inte är lika lätt distraherade som tidigare. Och de börjar använda sig av ord. Eller börja göra saker med flit.
Ja, jo.
och det kan ju också väcka ganska mycket känslor i en, att man faktiskt blir ganska irriterad själv. Nej, men när det handlar om känsloutbrott, så tänker jag att för det första liksom att tänka så att, men det här är precis som det ska vara. Barn ska få känsloutbrott. Det ingår i paketet. Och det går också upp och ner. Det blir mer intensivt i perioder. Och sen kommer det lugna sig lite, och sen så blir det liksom mer. Barn kan få låsningar kring vissa saker. Min ena gudson skulle sova med en sån här gul sandsil i sängen varje natt liksom i någon månads tid. Och föräldrarna försökte, men den tar ju upp jättemycket plats. Det blir obekvämt och sådär. Och sen så bara, ja, då får det vara så. Och sen så löste det sig. Barn får för sig saker och det går upp och ner. Att hitta först och främst liksom det där lugnet i sig själv lite grann, och hitta sätt att hantera stressen när det händer. För jag menar, det kan ju hända att ett barn får ett stort ilskeutbrott i en situation då man kanske inte är hemma.
Nej, utan på Ica eller något sånt där.
Precis. Och att först bara tänka sig att du själv ska hålla dig lugn. Att ta ett djupt andetag. För att är du själv väldigt uppstressad, så blir det mycket svårare att hantera barnet. Att först liksom ta den tiden och tänka att, jag menar, det tar inte många sekunder, men det kan kännas som att jag egentligen behöver kliva in och göra någonting precis nu. Men först bara ta ett djupt andetag och tänka sig axlarna ner, slappna av lite käkarna.
Andas i fyrkant.
Exakt. Och att det handlar om att stå ut med att barn blir arga och ledsna. Att man inte tänker att barn hela tiden måste vara glada och lyckliga. För att skulle det vara så skulle man ju släppa på alla ramar som barn behöver. Barns hjärnor är inte färdigutvecklade. De behöver få ramar, för att annars så skulle de göra saker som är farliga för dem eller inte bra för dem. Det är vi vuxna som måste hjälpa till med det. Men vi sätter ju ramar utifrån kärlek och omtanke. Det är ju så ramarna alltid ska vara. Men att försöka stå ut med det här, att jo, men det kommer vara så att mitt barn kommer vara argt och ledsen. Sen handlar det ju väldigt mycket om att vara liksom lugn och tydlig. Att låta barnet skrika. Skriker barnet för mycket, då kan man säga att, ja, men vet du, så att då går vi och gör någonting annat ett tag.
Mm. Det är okej att avleda på det
sättet.
Ja,
absolut. Mm. Ibland kan ju barn bara vara jättetrötta och liksom fastna nästan i en känsla och tycka att det har inte kraften eller insikten själva i att, oj, jag borde lugna mig. Utan då behöver man faktiskt en trygg vuxens hjälp i att bryta situationen på något sätt, att avleda. Jag tänker, med vissa småbarn kan det ju bara vara så att man säger så här, men titta där, vad var det där?
Nyfikenheten tar över.
Ja, men precis. Inte alltid det funkar med äldre barn, men att man kan prova. Och det handlar inte om att man då tänker att barn inte har rätt till sin ilska, eller så här, oj, nu får mitt barn inte heller längre uttrycka sina känslor, utan att jo, men ditt barn kanske har uttryckt den här trötta ilskan ganska länge och är, liksom, kommer inte riktigt ur det, och då behöver barnet hjälp med att liksom lugna sig, bli lite avledd och få tänka att ja, men nu får jag lite paus från det här, nu gör jag någonting annat. Så.
Ja, men det är bra, för det har jag tänkt på mycket, om det är bra att avleda eller inte. För att man vill ju också att de ska få uttrycka känslorna, precis som du är inne på.
Och jag tänker att liksom en balans där, och det är inte alltid lätt att veta, men jag tänker att man får vara lite pragmatisk i det. Att är det så att man är på ICA och det är jätte, alltså man själv blir så otroligt stressad av det här ilskeutbrottet liksom, så behöver man inte sätta sig på golvet bredvid barnet och säga, men hur känner du nu egentligen? Eller, nu raljerar jag lite, ja. Men att då kan man faktiskt vara så här, nej men nu bara avleder vi, för att den här situationen är jobbig för oss båda och vi behöver liksom ta oss härifrån. Och sen så händer det liksom i andra situationer att man är hemma och ens barn blir väldigt arg över att de inte får som de vill och så. Och det kan man alltid göra, att bekräfta, att man ser så här, ja men jag ser att du är jättearg nu och jag förstår att du är det, men tyvärr, du får inte glass innan maten.
Ja, men precis, bekräfta i känslan. Ja,
man kan aldrig säga åt någon att nej, men du får inte känna på det där sättet, det går inte att göra, utan att bekräfta och säga, men jag ser det och jag förstår att du är arg. Och det är jättetråkigt att det känns så.
Ja, det är så svårt det där. Min dotter är ju bara 2 år, men hon är ju ofta, hon kan ju bli riktigt arg, och då får jag ju knappt vara nära henne. Jag försöker ju vara i hennes space ändå när hon vet att jag är där.
Ja.
Men går jag för nära blir hon ju jättearg. Så det är som att hon måste få känna den här liksom mest arga känslan.
Precis.
Det går ju någonting annat.
Och det är inte helt ovanligt med barn att de behöver liksom lite där spacet. För att de behöver få en chans att också träna på att lugna ner sig själva. Så det är jättebra det du gör, att du finns liksom i närheten och hon vet att hon kan gå till dig liksom, och du tittar säkert till henne liksom, och försöker söka ögonkontakt och liksom så. Men jag tänker, vissa barn behöver ju faktiskt till och med så här, gå iväg och sätta sig i ett hörn, och det får de jättegärna göra en liten stund, och sen så kommer man och frågar så här, att så här, vill du prata nu? Okej, okay. Ja, men du vet vad jag är här, jag kommer om en stund och frågar igen liksom. För att ibland så kan ju känslor bli så övermäktiga så att vi känner att vi står inte ut med att ha någon annan person nära oss, utan vi behöver bara få vara arga.
Ja, det kan man ju tänka själv om man är väldigt arg, att det kan ju bli provocerande om någon försöker komma för nära. Men det är ändå skönt att veta att någon ändå är där.
Ja, men precis. Det är ju jättebra grej att tänka på, som du säger. Men jag tänker att jag skulle ju bli alldeles skogstokig om jag var arg för någonting. Någon annan kanske inte tycker att jag borde vara arg för. Kul att höra det för det första. Och sen om någon skulle komma och lägga en hand på min axel och säga, men du, alltså
nej,
det skulle ju inte gå. Och jag tänker att man kan faktiskt tänka så lite med barn också. Men såklart att man behöver ju liksom följa upp med barnet på ett annat sätt och visa att man är mer och större lite mer. Sådär att, men här är jag.
Och vissa har också problem att när det blir sådana här vredesutbrott så börjar barnen slå sig själva eller dunka huvudet i golvet eller liksom, ja, på något sätt skada sig själva då. Är det samma grej där då, försöka avleda?
Där vet jag att många föräldrar kan ju, det ser ju hemskt ut. Alltså det verkligen skär ju hjärtat på när man ser ett barn som gör så. Men att också veta om det, att det är jättevanligt att barn gör på det sättet och att det handlar jättemycket om att så här, hantera den här stora, stora känslan i kroppen som man inte riktigt vet vad man liksom ska göra av någonstans. Men där är det ju viktigt att liksom tänka på att skydda barnet så att man liksom lägger en hand liksom mellan huvudet och väggen till exempel så att barnet inte gör sig illa eller att, och liksom kramar om barnet, att man avleder barnet från den situationen eller att man tar tag i händerna mjukt såklart och, liksom, och kanske pussar på de här arga små nävarna. Liksom. Ser till att barnet liksom inte gör illa sig själv för mycket. Men också att föreslå liksom någonting annat, för uppenbarligen så är det ju någon känsla i kroppen som är så stark att den måste ut på något sätt. Att kan man gå och slå på en kudde istället? Liksom? Och kan man ha det att man så här, varje gång det känns så där så får man gå och slå på den här kudden eller skrika i kudden eller någonting. Att man har någonting som blir så här, det här blir argsaken liksom, eller ilskesaken. Men det kräver att barnen är lite äldre och kan tänka lite mer. Jag tänker att när det är såna riktiga små så de kommer ju inte ihåg att de har gjort så tidigare. Eller, utan där måste ju vi vuxna liksom kliva in och bara väldigt så här, men avleda, hjälpa dem att bryta liksom situationen så på något sätt. Men att inte bli för rädd. när ens barn gör så. För att det är jättevanligt.
Men det är ju bra att ta med sig ändå, för det kan ju som du säger se väldigt obehagligt ut.
Och det brukar ändras med tiden. Och skulle det vara så att man tänker att ens barn faktiskt har mer någon typ av självskadebeteende, att barnet kan göra så även i situationer när man inte riktigt förstår, alltså har barnet ens blivit argt eller liksom när det blir väldigt mycket av det, eller barnet faktiskt gör sig illa ordentligt eller vad det nu kan vara, då kanske man ska prata med någon på BVC till exempel. Men i de allra flesta fallen så är det någonting som är övergående.
Men jag tänkte lite på det här med ramarna som du pratade om. Den här gula sandsilen i sängen. Ja. Ja, men balansgången mellan att välja sina fighter, sina strider och liksom kanske tillåta vissa saker för att man kan inte bråka om allt. Man kommer i perioder ibland som man gör. Men också sätta ramar och gränser. Alltså, vad är balansgången där? Ibland känner jag så här, skulle jag gett efter där eller blev det nu att hon körde över mig? Mm. Liksom, jag tycker det är väldigt svårt att veta. Är det fel att ge efter i ett bråk där barnet verkligen har tjatat om någonting? Där man känner till slut att okej, det här är för liten grej för att tjata om.
Jag tycker inte att det är fel att ge efter. Utan det kan ju faktiskt också vara att man kompromissar. Att man också visar barnet att man kan vara flexibel när man löser konflikter. Man måste vara ganska pragmatisk. Alltså vad funkar just här och nu? Vad orkar jag? Liksom? Är det så att jag faktiskt inte orkar riktigt och det här bara suger muster nu? Men då kanske jag får ge mig den här gången. Det är ju mer att tänka på att liksom enstaka tillfällen gör ju liksom ingen skada. Samma sak det här med att man snäser hos sitt barn liksom någon gång då och då. Det gör ingen skada, utan det är ju om det blir så att man plötsligt märker att men nu har vi hamnat i att barnet alltid gör precis de här sakerna som inte är något bra för barnet och jag har tappat kontrollen. Det är ju någonting annat. Men det är, alltså jag önskar att jag kunde säga så här att ja, men de här sakerna ska man aldrig ge sig i och de här sakerna ska
Nej,
man...
Men jag tycker ändå att det var skönt att höra att du säger att det är okej att ge efter ibland. Eller ja. Att liksom vara pragmatisk i situationen. För där har jag känt att jag inte vet att ska jag vara benhård på saker än fast jag tycker inte att det är så där superviktigt, men mer att oj, nu blev det värsta fighten och om jag ger efter nu så kanske hon...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Man fightar lika länge nästa gång för att hon tror att det är den vägen hon ska gå.
Och om det blir så, det blir ju också liksom att testa och utforska tillsammans lite grann. Mm. Att du också kommer se det nästa gång. Att ja, men aha, okej. Okay. Ja, då vet jag, då måste jag vara lite, hålla på ramarna lite mer i det här. Liksom, för att det här blev inte så bra. Men då är det ett lärotillfälle också. Att man, för jag tänker att Bonnie är ju Bonnie, hon är liksom sin lilla person. Alla barn är i sina små personer och att man vet inte riktigt alltid hur saker landar hos dem och så. Men jag tänker att saker som är till skada för barnet på något sätt ska man ju såklart alltid hålla hårt på. När det också kan dra in många andra, som till exempel att det blir så att hela familjen påverkas av det som barnet vill, eller stora syskon som måste ge efter igen för sitt skrikande småsyskon och så. Det blir inte heller så bra. Att där kan man behöva liksom tänka att man får ändå hålla ganska hårt på ramarna, men då också se om man kan hjälpa barnet att komma ur låsningen. För att det kan ju, ibland kan det ju vara så att barn bara också fastnar i det. De vet knappt vad de har börjat bråka om från början. Liksom. Men att man kan vara pragmatisk och att man just kan visa barn också mycket det här med flexibilitet och kompromissa, att mötas på halva vägen. Så okej, vi säger så här. Du vill titta på Greta Gris. Vi kan inte göra det just nu. Men du får titta på Greta Gris om vi bara äter
kolla på någonting som storebror vill innan.
Ja, men
eller
exakt, exakt. Först ska storebror välja det här, sen får du titta på Greta Gris. Så att man också...
Lite win-win.
Ja, men precis. Ja, men, och just att lära sig att kompromissa. Alltså, allting behöver inte vara svartvitt hela tiden. För det är väldigt få saker i livet egentligen som är svartvita. Och sen så ibland kan man ju märka att vissa barn kanske har ett väldigt liksom tjatigt beteende, särskilt när de blir lite äldre också, när de förstår mer, att de vet att mamma är trött. Och då kan man få sin vilja igenom om man bara frågar tillräckligt många gånger. Och då behöver man ju liksom mer prata om det. Också att lyfta upp det liksom lite till en annan nivå. Men det handlar ju om lite äldre barn. Men att man ändå säger så här, men nu tjatar du. Och det blir inget roligt varken för dig eller för mig. Så det måste vi liksom hitta ett annat sätt då. Man kan inte tjata sig till saker. Så hur kan vi göra? Att benämna det som faktiskt händer också. Med yngre barn så behöver man... Där kan man ju inte lyfta upp det till någon metanivå, utan där får man ju bara vara liksom väldigt så här hands-on och konkret och här och nu.
Ja, men det är bra att veta. Man får anpassa lite efter barnets ålder.
Precis.
Ja, resonera lite mer med äldre barn. Ja. Ibland, som du säger, kan man ju tappa det lite som förälder. Man är inte alltid jättestark efter förskolan, till exempel man är trött och det händer grejer. Och sen så kanske det händer någonting, man råkar höja rösten eller vad det nu kan vara. Och sen så kommer det dåliga samvetet. Och massa känslor kring det. Hur kan man tänka där när man ligger där i sängen och ska sova och tänker på dagen och ja. Har dåligt samvete?
Nej, men jag tänker så här, för det första, men vad bra att man har lite dåligt samvete också. Alltså det, ja, nej, men det är ju också så här, men då reflekterar man ju själv över sina handlingar och det man gör. Och har ju då också möjlighet att tänka till att var det där någonting att ha dåligt samvete för? Eller alltså, gjorde jag kanske någonting som inte blev så himla bra? Och så lär man sig av det och tänker så, okej, men då gör jag annorlunda till nästa gång. Jag ska ha med en banan både till mitt barn och mig själv när jag går och hämtar på förskola. För att liksom förebygga det där, för vi var både väldigt trötta och hungriga. Liksom. Men också att man så var lite snäll mot sig själv och tänka att man gör ju ändå så gott man kan. Det är ju så, är det ju faktiskt med de allra flesta föräldrar. Att man gör så gott man kan utifrån den situation man är i, hur man själv mår, vad man har för omständigheter och så. Att så här, men det var det jag liksom gjorde idag. Känns inte helt superbra. Därför måste jag kanske tänka lite annorlunda till nästa gång. Och vad kan jag liksom göra då? Men att också tänka att det är inget bra för barn att växa upp med perfekta föräldrar. För tänk vilken måttstock. Man kommer ju känna sig misslyckad själv hela livet. Liksom.
Om
man
det är en tröstande tanke.
Ja. Nej, men vad är det? Det är som att ha A i alla ämnen och lite till. Det är skönt att veta också. Att ens föräldrar gör lite fel och kan se det och kan be om ursäkt för det. Det är ju väldigt mycket det, att, liksom att kunna säga förlåt och kunna prata om det som...
Är det viktigt att säga förlåt och säga att det har hänt någonting ena dagen och så tänker man på det och sen så är det bra att komma till barnet dagen efter till exempel? Prata om det.
Beror på ålder. Jag tänker att små barn kommer ju inte fatta alls vad du pratar om. Det är ju mycket mer här och nu tänkande då. Men med lite äldre barn så kan man absolut göra det. Och säga så här, vet du, så här, igår när jag hämtade dig på förskolan, jag tänkte det blev verkligen inte bra. Så här, att jag ber om ursäkt för det. Så. Och barnet ganska troligt tittar på dig och rycker lite på axeln och tycker så här, ja, men det var väl ingenting liksom. Men att vara en rollförebild och liksom visa barn att man kan be om ursäkt och säga att man har gjort fel och så, det är ju jätteviktig färdighet för barn att lära sig.
Och det här med att prata om känslor då, det är några som har frågat så här, hur tidigt kan man börja prata med barn om känslor?
Alltså vi gör ju det per automatik egentligen, från det att barnet är nyfött. Vi säger ju så här, oj, har du ont i magen nu? Och blir du ledsen nu när du inte fick någon mer mat?
Ja, just det.
Och...
Det har jag inte tänkt på.
Nej, men, så att, jag tänker att vi gör det per automatik, men vi kanske inte tänker på det som, ja, men just som att vi pratar om känslor för att det bara ingår liksom. Prata om känslor behöver ju inte alltid vara att man sätter sig ner tillsammans och pratar, utan det är ju någonting som jag också verkligen liksom vill lyfta med min bok, att det är någonting man gör liksom hela tiden i vardagen. Och sen ibland kan det ju vara situationer som blir extra utmanande och svåra, där man kanske behöver sätta sig ner och prata på ett annat sätt. Och det kan man liksom lära sig mer om hur man kan göra då. Jag tänker att man gör det hela tiden i vardagen med barn. Och sen så vill man liksom öka på det lite, så tycker jag att läsa böcker med sina barn är ju liksom nummer ett. Att läsa till exempel Vem-böckerna av Stina Wirsén. Och man kan ju också prata jättemycket utifrån bilderböcker. Alltså titta på bilder tillsammans och titta vad han ser arg ut. Så hur ser du ut när du blir arg? Ska vi fråga pappa hur han ser ut när han blir arg? Och liksom att lära sig att känna igen känslor. Och det kan man ju också göra liksom jättetidigt innan man har språket. Så. Och att man hjälper barn att tolka det som händer. Så här, och nu blev du så ledsen. Och det känns nog som att du är ganska arg också, va? så här, eller att man
hjälper dem förstå,
ja, men precis, ja, eller att barn som kanske säger att de har jätteont i magen och så vet man att de är nog ganska nervösa för någonting. Att man säger också så här, men jag förstår att det är ont i magen, för det är ganska vanligt att man får ont när man tycker att något känns lite jobbigt och pirrigt och sådär och så. Att hjälpa till att tolka, och sen får man ju alltid vara lite ödmjuken för att man kanske tolkar fel också. Men att ge förslag. Men att läsa böcker och titta i böcker tillsammans. Och faktiskt samma sak när det gäller så här barnanpassade tv-program och sånt. Det finns ju otroligt mycket bra. Men jag tycker att allt som Bolibompa gör till exempel, ja, tycker jag är jättepedagogiskt och bra. Och, ja, och för lite äldre barn så finns det fantastiska UR-produktionen som heter Djuren på Djuris. Oh, det är helt underbar. Jag ska skicka dig lite klipp sen.
Ja, jag kolla på.
Ja, men där man diskuterar så här vanliga situationer på förskola och sånt där. Och det är med väldigt mycket humor och värme och sånt. Och att man också kan se sånt tillsammans och sen prata lite om det och så fråga sig, men har du varit med om något sånt där någon gång? Och med yngre barn så kan det ju också vara så att, ja men, ja, men just att sätta ord på det, att jag ser att du är arg nu. Att man får vara det också.
Jag försöker göra det med min dotter, men jag tycker det också det är svårt. Men jag tror att det kommer bli lättare nu när hon liksom förstår lite mer. Men just det här, att hjälpa till att uttrycka, tror jag är nyckel i alla fall i hennes ålder. Det är också några frågor som har lite äldre barn, tror jag, som har svårt att prata lite med känslor. Eller barnet har svårt att prata om känslor. Är böcker och TV-program är en bra lösning där också för att få igång barn.
Ja, absolut. Jag tänker att det kan ju vara jättesvårt att prata om sig själv, men det kan vara mycket lättare att prata om någon annan. Att ja, men den karaktären i den där filmen gjorde sådär för att det kändes sådär. Och bara det är jättebra att man kan prata om någon annan. Man kan ju aldrig tvinga barn att prata om känslor och liksom, det kan ju bli otroligt krystat om man verkligen sätter sig ner och anstränger sig liksom. Utan mer fånga ögonblicken i stunden, att det kan ju till exempel vara att när man, det här brukar jag säga ofta till tonårsföräldrar, men jag tycker att det kan funka med yngre barn också, att man till exempel när man åker bil eller när man går bredvid varandra, när man inte tittar på varandra i ögonen. Så ibland är det lättare för vissa barn att börja berätta om saker som har hänt under dagen eller något som har hänt med någon kompis liksom efter skolan och sånt. Att det inte känns lika jobbigt och laddat när man liksom sitter uppstyrt i en situation så här, öga mot öga. Använder jag mig också av när jag, alltså i mitt jobb som psykolog, att jag ofta kan sätta mig bredvid barn och så sitter vi och ritar på någonting eller liksom fixar med någonting så att de slipper titta på mig.
Ja, men det kan jag verkligen relatera till. Ja. Ibland kan man ha väldigt bra samtal när man är ute och promenerar. Mm. För att, ja, jag vet inte, det kanske är därför mycket att man inte, ja, det blir mindre stel situation på något sätt.
Exakt, och det kan liksom dra ner lite grann på intensiteten i det liksom. Och att med de här barnen som kanske har lite svårare ibland som inte är så sugna på att prata om känslor och sånt, att om det kommer någonting, har du tid, det är inte alltid man har den tiden just där och då, men om man har det, att ta chansen, men följa barnets rytm och inte bli liksom överexalterad och tänka, äntligen, hurra, nu pratar han äntligen om det här, och så börjar man peppra med frågor, för då kommer barnet ganska snabbt att sluta sig, utan att man mer ser till att man hade kanske tänkt att vika tvätt, men ja, men jag väntar med det nu, för att nu har vi ändå liksom kommit igång med det här, och så följa med barnets rytm, och det kan man kanske få lite information, och sen så vill barnet gå iväg och bygga Lego, men då får de göra det, och sen så kanske man kan ta upp tråden vid ett annat tillfälle igen.
Annars ska det bli överväldigande för barnet då.
Ja, men precis, att det inte får bli något förhör liksom. Och sen kan man fråga lite senare, så att du, jag tänkte på det som du berättade för mig. Var det något mer så här som hände? Eller? Ja.
Och det också kanske beror lite på ålder på barnet, hur mycket man själv ska dela av sina egna känslor. Man vill ju också vara förebild där. Att barn ska se att det är okej att dela känslor, men samtidigt vill man ju inte lassa över massa grejer på barnet. Alltså det är också en fine line, kan jag tänka mig. Hur ska man tänka där?
Där brukar jag tänka att man får ju aldrig liksom oroa ett barn eller få ett barn att tro att det är barnet som måste liksom hjälpa den vuxna i den här situationen. Om man är arg eller ledsen så att barnet ser, så ska man inte försöka dölja det. Om man är väldigt orolig för någonting, till exempel att en nära släkting har blivit sjuk och man är orolig, ska man inte heller försöka dölja det, för att det kan göra så att barnet tänker att oj, men jag såg ju att mamma var ledsen och grät, men hon förnekar det. Hur illa är det? Att det kan kännas ännu mer skrämmande då. Det som man kan göra då när man känner sig, har visat någon typ av, nu gör jag citationstecken, men negativa känslor, det är ju att man förklarar för barnet. Alltså, ja, men jag vet att du såg att jag grät och jag var ju så ledsen för att, ja, men jag fick veta att mormor är sjuk. Så. Och du vet, då blir man ju ledsen och så gråter man en stund. Men jag vet ju också att det finns att mormor är jätteväl omhändertagen av jättebra läkare som kommer att hjälpa henne. Så att liksom den delen att både liksom förklara och bekräfta men också trygga barnet. Eller som jag tänker nu att många familjer har det ganska tufft ekonomiskt. Om barnet har överhört någon konversation, man tror att de har sovit och så har man egentligen hört att man har pratat om någonting och så. Att man får vara ärlig och säga så här, jo men vi måste tänka till lite mer om det här med pengar nu, vad vi brukar göra. Men det här är ingen fara och det här är liksom för oss vuxna att lösa och vi kommer lösa det här bra. Även om man kanske inte själv är helt övertygad om det så behöver man ändå liksom säga det för att den oron får man inte lägga över på ett barn. Så, utan mer förklara vad som pågår och sen tryggar de med att ja, men det kommer bli annorlunda. Men det är precis, just nu är det bara lite. Det är en annan situation än vad vi brukar ha.
Och så vara öppen om det, men inte liksom fläcka ut alla snor och känslor.
Precis.
Och liksom, ja, hopplöshet.
Nej, precis. Och sen kan man ju också själv, det här med att dela med sig, att man kan ju också berätta om situationen, men då gärna som har löst sig på något sätt. Att till exempel om ens barn har haft en konflikt med en kompis och är jätteledsen för det, så kan man ju själv också berätta om någon gång när man kanske själv har bråkat med en kompis och hur det löste sig. Antingen så blev man bra kompisar igen, eller så valde man faktiskt att börja leka med någon annan, och det blev också bra. Man får ju berätta sånt om sig själv, men hela tiden med den här poängen att hur det löser sig, hur man tar hand om det och visar att liksom som vuxen så är det ändå jag som vuxen som tar hand om det här.
Liksom berätta att man själv har ansvaret för det, så att inte barnet tar ansvar. Ja, det låter vettigt. Ni har som frågat här, hur kan man coacha barn att hantera konflikter med andra barn?
Jag tänker med mindre barn att alltid så här fråga hur det var på förskolan. Så kanske man också har frågat om, kanske en pedagog som berättar att Bonnie kanske slog till Pelle så när hon inte fick som hon ville. Ja, men, och då kan man säga att jaha, så blev det så. Barn, det är inte säkert att Bonnie kommer ihåg att det här ens har hänt. Men att man på något sätt pratar lite om det. Med lite äldre barn, jag tänker på min gudson med gula sandsilen. Vi brukar facetima ganska ofta och han berättade någon gång, nu är han tre, men han var väldigt upprörd för att det var hans kompis hade kallat honom för bajskorv. Och tyckte så synd om sig själv och så sa jag, jaha, så här, men hade du sagt någonting innan?
Just det. Var inte helt oprovocerat.
Inte helt oprovocerat. Och så började han prata om något annat. Men jag tänker att det fick liksom räcka. För då var det ju också att man ändå så ställer den frågan. Att, ja, men jag tyckte lite synd om honom. Han fick den bekräftelsen. Och sen så ställde jag ändå en fråga. Och han fick tänka till att ja, men det kanske var något annat. Men jag orkar inte riktigt prata om det. Vi pratar om dinosaurier istället. Att man lyfter de grejerna. Och sen är det ju yngre barnen är, desto mer så handlar det ju om att det är de vuxna runt omkring som ska hjälpa till på plats där och då att lösa konflikter. Jag menar, förskolepedagoger är ju liksom mina idoler, verkligen. att det är ju verkligen att i stunden där och då som man behöver liksom hjälpa barnen. Och det kan man ju göra som förälder liksom med det som händer på fritiden, liksom när man är ute på lekplatsen eller någon park eller något sånt där, att man hjälper barnet där och då. Att prata mycket om det, återigen att läsa böcker som handlar om kompisrelationer, det finns hur mycket som helst. Bara att titta på Alfons-böckerna, det finns jättemycket. Om man sätter på sig så här psykologiglasögon så kommer du märka att så här, men gud, det är ju verkligen, alltså, barnlitteratur är liksom det bästa som finns. Och sen såklart när barnen blir äldre att man faktiskt kan prata om det så. Och nu låter jag som en riktig säljare här, men jag måste ändå säga att i maj så kommer jag ut med min nästa barnbok som heter just Kompisboken. Och det tänkte jag att du inte visste om faktiskt.
Nej, jag visste inte.
När du ställer den här frågan. Ja. Och den är riktad, jag skulle säga, för barn från ungefär 6-7 år uppåt. Men där står det väldigt, väldigt konkret så här, hur man kan liksom lösa konflikter med kompisar också. Ja. Men
då, är det som en berättelse? Eller?
Nej, en faktabok. Liksom.
Faktabok, okay.
En faktabok om kompisar. Men då är det ju just de här lite äldre barnen när man kan prata om saker som har hänt även i efterhand och så. Men att läsa litteratur tillsammans, prata om Alfons och Milla, varför blev det så där och vem har du som bästa kompis på förskolan? Att prata om det, liksom. Det är mitt bästa tips.
Ja, jag gillar verkligen alltså, balansen mellan att sätta sig ner och prata, men också få in det lite i vardagen med böcker och tv-program. Och liksom att det inte behöver bli så uppstyrt varje gång man pratar om det, utan lite då och då.
Ja, exakt. Så.
Det är ett bra budskap, det ska jag ta med mig. För ibland så känns det så att man måste så här, sätta sig ner i någon slags terapistol när man sitter bara och pratar.
Ja, men då kan man dra just parallellen som jag sa precis i början, att gå en timme i veckan eller varannan, var tredje vecka till en psykolog, det är jättebra. Och det är jättebra att ha samtalen hemma då man sätter sig ner också. Men sen livet är ju allt det som pågår utöver den där timmen. alla vardagar ni har tillsammans liksom. Och att det är väldigt mycket som man gör väldigt naturligt och per automatik. Och ibland kan man behöva stanna upp och bara tänka till lite grann och tänka sig att ja, men jag, det blir mycket om det här. Ja, men jag går till biblioteket och frågar en bibliotekarie, så har de några bra barnböcker om just det här ämnet. Jag lovar att gör man det så kommer man få jättemycket bra tips. Mm. Och då kanske så här fokusera på någonting ett tag.
Har du något annat tips du skickar med utifrån din bok Prata känslor med barn?
Jag tänker att man också kan använda sig mycket av visuellt material också med yngre barn också. Att man kan till exempel ha några smileys uppsatta på väggen, eller om man har några karaktärer från någon bok som, eller bilder på babblarna som visar olika miner. Att man bara kan ha klippt ut och satt liksom på ögonhöjd för barnet, och så kan man säga, men var du arg? Och så pekar man på den som är arg. Och liksom.
Lite bildstöd.
Lite bildstöd, precis. Och det kan man göra mer avancerat sen ju äldre barnet blir. Att det kan också vara om man har ett barn som inte tycker så mycket om att prata, så kan man mer säga så här, okej, vilken smiley var det idag? Och så har man liksom olika smileys som visar olika känslor. Vilken var, hur var det idag? Eller så här, tummen upp, var det mitt emellan eller bara tummen ner? Att tänka att ibland orkar man inte prata heller. Men då kanske det finns liksom annat man kan göra, mer visuellt och bildstöd och sånt.
Och små barn kanske inte alltid kommer ihåg heller hur dagen har varit.
Exakt.
Det kanske är lättare att bara ge bu eller bä.
Ja, men precis. Och då kanske de bara skattar exakt det som händer här just nu. De förstår inte alls vad man menar med vad som hände tidigare under dagen. Liksom.
Ja, men jag tar med mig mycket. Ja, jag ska gå och låna massa böcker.
Jag gör det.
Fantastiskt. Så roligt att du vill komma hit.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och hur når man dig om man vill det?
Jag har ett Instagram-konto som heter Psykologi för barn, eller Psykologi för barn. Där uppdaterar jag mig och försöker lägga upp mycket tips, både på just böcker och litteratur, men även andra saker som kan komma barn till gagn. Och sen har jag en hemsida som är reihanne.se. Där det finns ett kontaktformulär och så. Jag kan bara säga att jag tar inte emot några privata patienter. Jag har ingen privat mottagning eller så. Men om man har liksom några frågor eller om några tips på litteratur eller vad det nu kan vara, så får man jättegärna höra av sig om det.
Ja, men det känns tryggt. Ja. I alla fall. Ja, men stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.